Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var typisk en situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Jag tror ju att investera handlar ju mycket om att skaffa sig erfarenhet, att typ allt som händer är en träning inför något som komma ska. Och därför gör det ingenting att om man periodvis förlorar lite pengar, om man ser till att skaffa sig liksom guldkornen från det och använder den insikten för att tjäna ännu mer pengar i framtiden.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 158. Mm. Och jag tänkte att idag ska vi prata om att vissa saker kommer alltid vara sig lika och vad?
Spännande, ja. Prata vidare.
Okej, och investeringsdagbok 2020. Nej, men det är så här, vi har fått en del läsarmail och nu har det ju gått tre månader eller ett kvartal sedan det var som värst med coronakrisen. Och vi har fått en del läsarmail kring det där med corona, och sen så var det ju så att jag vid ett tillfälle nämnde i våras att ja, men det är en ganska klok grej att föra investeringsdagbok. Att så här, hur det känns och hur det går och vad man tänker.
Under en sån kris. Och kanske också när det går bra eller nej?
Ja, alltså det är alltid bra att göra det.
Liksom. Men speciellt under kris.
Speciellt under en kris. Mm. Och då var den där läsaren Mattias som har gjort det. Och han skickade sin investeringsdagbok till oss. Så jag tänkte att vi ska läsa lite i den och följa liksom det. Och sen så tänkte jag att vi skulle försöka ta ett lite helikopterperspektiv, nämligen som att vissa saker kommer alltid vara lika och sådant.
Ja, men jag ser fram emot när det kommer in i bilden, det här, att vissa saker kommer alltid vara lika, men jag antar att det är en kris kommer alltid se ut som en kris eller
vårt
medvetande.
Ja, nej, men jag tänkte sammanfatta det.
Ja, men du behöver inte säga det nu. Nej, låt det bli en cliffhanger.
Ja, men precis. Så att detta avsnittet kommer vara, vi kommer ta en del läsarmail, vi kommer sammanfatta en del, och sen mycket av detta avsnitt så bygger också från en av mina favoritbloggar, A Wealth of Common Sense. Så jag kan liksom inte ens ta cred för vissa av graferna här. Eller,
nej, det, utan det man
ska,
är synd.
Nej, det är inte synd, utan jag tycker man ska ära den som äras bör, helt enkelt.
Jag vet ju hur du känner för dina grafer. Men oavsett om det är någon annans eller dina egna, så gillar du graferna.
Ja, jag gillar
graferna.
Ja. Men ja, alltså, du vet vad historien bakom grafen, som så här pi, cirkeldiagrammet är.
Vadå?
Nej, men du vet det här med hur cirkeldiagram och så graferna när de kom till.
Men var det inte? Var det Florence Nightingale eller vad var?
Ja, precis.
Säg, jag har koll ändå. Ibland
men,
alltså.
Ja, men det var ju så att efter första världskriget, eller under första världskriget var det väl, så var det väldigt många människor som dog, väldigt många soldater. Och då jobbade hon som sjuksköterska, och då uppfann hon ett sätt hur man kunde visualisera då vad soldaterna dog av.
Hon behövde ju övertyga
generalerna.
Ja,
liksom.
Att det inte var så att det var bara hitta på att de dog av sina skador eller sjukdomar.
Ja.
Till större del än... Ja. Nej, men det var nog sjukdomar, ja.
Ja.
Det var inte krigsskadorna.
Nej, men det var väldigt, alltså detta var faktiskt väldigt spännande. Nu är vi så här, skönt att vi har börjat ett sidospår.
Ja, det är
direkt, direkt i början. Men jag har ju läst en jättespännande bok som visar mycket om så här myter, till exempel att man pratar alltid om så här, de slagen mellan Aten och Sparta, liksom flera hundra år, liksom. Vad?
Ja.
Ja, nej, men...
det är skönt att det är du som är på sidospår här, inte jag. Vi tar sidospåret och sen så lovar vi att vi kommer tillbaka till det som blogg, det här inlägget ska handla om.
Ja. Men jag läste en jättespännande bok, och så pratar de om så här, liksom, att det finns så mycket myter, till exempel att de här slagen mellan stadsstaterna i Grekland och Sparta och Aten, så tror man att det var, ofta var, de var jätteblodiga och det var många som dog och sånt. Men sen visade det sig att de var liksom så här, ofta inte farligare än en match i amerikansk fotboll.
Så det är ju alltid någon som har beskrivit det i efterhand, eller under tiden som det har pågått. Ja, och då måste man beskriva det som att någon, den och den var, de staterna var så farliga, de vill man inte kriga med, för det säger så många dog. Och, kanske ljög man lite.
Ja, och sen också så att under första och andra världskriget så var det faktiskt bara mellan 5 och 10, eller typ bara 10% av soldaterna som sköt. Som avfyrade sina vapen, och att det handlade om liksom så här oviljan som vi människor har mot att ta livet av någon annan, och att det ligger i det här med naturen, att ett gammalt och ett ungt lejon, när de slåss, så handlar det många gånger om status, och det är väldigt dumt av arten om det gamla lejonet skulle slå ihjäl det yngre lejonet.
Så att jag fick ändå resonerar så, nog inte så, men det kanske sitter någonstans
i generna. Liksom. Ja, så jag tyckte att det var väldigt så här, så spännligt, så här kejsaren i naken, att man tror att liksom alla sådana här var jättevåldsamma och sånt, men att jag hade ändå fick hopp om mänskligheten när jag läste
okay.
det. Bra, jag tänker att vi ska prata om
ska
det.
Vi ska vi ta ansvarsbegränsningen och villkor innan vi hoppar in i
precis.
Dagböckerna?
Ja, nej, men så här, eftersom vi kommer prata om historisk data och sånt, så är det viktigt att säga så att liksom, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Bara för att det har varit så historiskt behöver det inte bli så i framtiden.
Och detta avsnittet här är inte sponsrat heller.
Nej, och det är också viktigt att man inte ser detta som finansiell rådgivning, utan att detta är en allmän och subjektiv information. Och sen är det också så att liksom, alla investeringar kan öka och minska i värde, och i värsta fall kan man förlora sitt insatta kapital. Och särskilt som jag var inne på innan, att detta avsnittet bygger på information som vi har sammanställt från både läsare och från A Wealth of Common Sense och andra bloggar som vi har bedömt vara tillförlitliga. Men fullständiga villkor finns på riketillsammans.se/villkor. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med ett läsarmail. Och jag har faktiskt klippt in hela läsarmailet här i en slide, men det är för dem som liksom vill läsa,
som vill
det
läsa det istället för att lyssna.
Men jag tänker, vill du läsa det snabbt? För jag tycker att detta är ett väldigt illustrativt läsarmail.
Okej. Tack för ert frågeavsnitt, särskilt delen om misslyckade investeringar. Det värmde att ni vågade och ville dela med er av det. Jag har gjort en så fruktansvärt dålig investering i den här kraschen. Jag hade 500 000 kronor i februari som min bankman ville att jag skulle placera. 300 000 kronor var ett arv och 200 000 kronor var en fond på ett fondkonto som legat i minst 20 år. Fonden såldes med vinst och alla pengarna flyttades till ett ISK-konto och fördelades mellan lite olika fonder. Såklart blev jag lurad att välja bankens egna fonder. Lurad inom citationstecken får man väl säga här.
Mm.
Att välja bankens egna fonder med skyhög avgift. 2 dagar efter fondköpet var den första dagen av börsfallet och jag förlorade 13 000 på en dag.
Mm.
Jag blev rädd och övervägde att sälja allt omedelbart, men jag tänkte att det går ju upp och det går ner, så jag avvaktade.
Mm.
Som ni vet fortsatte det käpprätt nedåt.
Mm. Jag tänker att vi kan pausa där.
Vi kan pausa där, ja.
Och så kan vi göra lite så här analys av detta. Så tänker jag så här, att ibland kommer det också, som vi har pratat om i andra avsnitt, att man kan inte alltid dra slutsatsen huruvida ett beslut var bra eller dåligt baserat på utfallet. För att utfallet liksom bestäms av massa information som man inte har när man fattar beslutet. Alltså om jag ska fatta ett beslut om att investera, så vet jag inte hur börsen kommer gå i framtiden. Det är ofullständig information. Så att här skulle jag säga så här, att ta pengar från ett gammalt fondkonto där pengarna har stått länge, där man betalar 30% skatt på vinsten, och flytta dem till ett ISK är liksom statistiskt korrekt beslut.
Mm.
Så man behöver inte gräma sig att det var fel, utan i de flesta fall så är det mer lönsamt att flytta pengarna från en aktiefond på där man betalar 30% på vinsten till ett ISK, en kapitalförsäkring, där man betalar 1% på hela beloppet. Så att det var klokt. Sen det andra, att då investera pengarna liksom på en gång. Det är också så här statistiskt korrekt. Att vi, det har vi pratat
att
i avsnitt 92.
Att man inte ska
92.
Liksom portionera ut sina pengar över tid och investera.
Jag skulle säga så här, att det är 2 svar på den frågan. Vad är smartast att göra? Det matematiskt korrekta svaret är att investera allt på en gång.
Mm.
För att ju längre tid pengarna kan jobba, desto bättre är det. Det känslomässigt korrekta svaret, det är ju snarare att låta pengarna, liksom att sprida ut dem över tid, för då minskar man liksom risken för just det här som kommer att hända här, att hon grämer sig i det.
Yeah.
Så jag brukar säga så här, till proffs, alltså någon som hållit på länge och investerat, om de kommer till den frågan, så säger jag precis detta svaret jag sa nu, och så säger jag så här, investera allt på en gång. Till exempel vi själva försöker ofta investera allt på en gång, om vi får till exempel en utdelning eller någonting sådant.
Mm.
Annars liksom kan man sprida ut över tid. Det andra som det kommer kanske mer i mejlet sen är ju att hon gör så här ett klassiskt nybörjarmisstag som vi också har gjort. Och det är ju att man börjar titta på det i belopp istället för i procent. Hon skrev så här, nej men vi tappade 13 000 kronor.
Ja, vad är det av 500 000?
Ja, det är ungefär 2%.
Mm.
Och tänker man på det som 2%, det är ju inget konstigt att börsen faller med 2%.
Nej.
Men när man börjar jämföra med 13 000 och sen sätter den 13 000 i relation att det är halva ens lön, så känns det mycket, mycket värre att säga jag förlorade 50% av en månadslön på en dag, än att tänka så här, nej men av mitt totala investerade kapital så gick det ner 0,5% eller 2%.
Mm. Mm.
Så att det är liksom sån där bra grej. Och sen vill jag också säga så här, att hon skriver så här, det värmde att ni vågade ville dela med er av era förluster. Alltså så här, det, vi kommer att prata om det sen. Alla förlorar periodvis pengar på börsen. Det är inget konstigt, det är inget att skämmas för, det tillhör spelet. Och detta visar också på vikten av så här, att göra så mycket misstag så tidigt som möjligt, med så lite pengar som möjligt. Så att misstag...
Ja, men har hon gjort ett misstag här egentligen?
Nej, jag tycker inte heller det. Nej, utan det jag kan tycka här, jag hade nog ställt ett kanske lite högre ansvar på rådgivaren att förklara liksom då till exempel just det här, att ja, men alternativet är att sätta in allt på en gång som är matematiskt korrekt, men känslomässigt korrekt är med att sprida ut det, och sen kanske dratt då slutsatsen att detta var en ny sparare, och då kanske man skulle haft övervägt mot att månadsspara.
Inne. Ja, men nej, det är så att banktjänstemän pysslar med den typen av...
Nej, jag upplever många gånger att de som jobbar på bank har ganska dålig ekonomi.
Alltså är det inte bara
ekonomi?
Att man vill bara få kunden att göra som man vill, förlåt mig, ni som jobbar på bank och inte känner igen att ni agerar på det
men
viset.
Det finns...
Men att man vill bara få det klart.
Nej,
liksom,
men jag tror att detta kan vara så här genuint misstag också. Att man, alltså säga att det är en bankrådgivare som är väldigt duktig och så utgår man från sig själv.
Ja, så kan
liksom,
det vara.
Och så säger man, liksom, för det är inte fel att flytta allt till ISK och investera på en gång är ju inte statistiskt fel. Men man har inte tagit hänsyn till det här känslomässiga temperamentet.
Nej.
Ska du fortsätta
läsa? Men vi hade ju också det här att hon kände att hon blev lite lurad där av
Ja, att de fick skyhöga fonder med höga avgifter. Det kan man ju ha en åsikt om.
Ja, att, kan man ha en åsikt.
Nu vet vi inte vilka fonder det var.
Men har man blivit lurad då en gång så blir man inte det igen.
Jo, det finns. Karin, vi har blivit lurade både en och två och tre gånger. Kanske inte på samma sätt.
Nej, inte på samma sätt när det var det jag menade.
Och jag måste säga, vår kompis Niklas Danaliv, han har ett kul uttryck. Han säger så här, en gång är ingen gång, men två gånger är en gång.
Ja, snyggt. Okej, ska vi köra vidare här i mejlet?
Ja.
När det föll som värst förlorade jag mer än 2 månadslöner på en dag. Till slut fick jag så mycket panik att jag sålde allt med 200 000 kronor i förlust.
Mm.
Jag sålde alltså på absoluta botten. Det kändes verkligen som om världen skulle gå under och vi skulle få en ny depression som på 30-talet. Jag känner mig så dum över att ha bränt arvet på 3 veckor och är extra surt är förstås att jag dessutom kommer att behöva skatta på vinsten från fondförsäljningen nästa år. Men jag kan inte göra avdrag eftersom att förlusten skedde på ett ISK. Ett investeringssparkonto.
Mm. Så här märker vi också det här liksom att hur man får panik. Och jag brukar säga alla freakar ut. Alltså hon är inte den enda.
Nej.
Utan det är väldigt, jag lugnt har jag fått 20 sådana här mejl. Under den här våren. Och då är det ändå bara de som har mejlat. Och då brukar jag ha en tumregel. Är det en som mejlar så är det 10 andra minst som tänker samma sak.
Mm.
Och detta hände ju min mamma. Detta har hänt oss. Vi investerade ju inte på 5 år.
Nej.
Mellan 2001 och 2005 för att vi gjorde precis samma misstag. Så att det viktigaste här som vi också kommer att prata om, det handlar om att se till att de här 200 000 kronorna som har då försvunnit, att man får ut värde av dem, för att det är liksom det, där finns guldkorn i den här tunnan med skit liksom.
Ja, vad tänker du att det finns för guldkorn? För det finns ju ett lärotillfälle.
Jag brukar försöka säga alltid så här som läropengar. Alltså jag har gjort så mycket misstag i liksom investering. Jag tror jag har gjort varenda misstag i boken. Mental bokföring, övertro på egen förmåga, liksom hoppats, följt flocken. Ja, men du har gjort det, liksom agerat på tips etc. Men tricket här är ju som jag alltid brukar säga, att när en person med erfarenhet träffar en person med pengar så brukar alltid samma sak hända. Personen med pengar får erfarenhet och personen med erfarenhet får pengar. Så att detta är ju så här, nu vet jag inte hur gammal den här personen är, men det, om man då fortsätter investera så kommer det komma en ny krasch om 10 år. Och då har man kanske mer pengar och då kan man agera mer liksom rationellt. Och då har man ju liksom gjort det tack vare att man minns hur det var nu när man agerade fel och man liksom kände sig dum. Mm. Mm. Så därför brukar jag liksom, och detta är kanske en mental bokföring eller en rationalisering, men jag tänker att det är mycket bättre att liksom hoppa upp på hästen igen.
Ja, vad är alternativet?
Det är alternativet att skita och säga så som jag gjorde, så här, nej, med detta med investeringar och aktier verkar inte vara till för mig. Då måste man vara smart, eller man måste ha en ekonomiutbildning, eller man måste vara en krös och sork, eller liksom någonting annat.
Mm.
Och jag tror verkligen att upp på hästen igen och lär. Och jag skulle på mångt och mycket säga, ibland så frågar folk mig så här, men vad är framgångsfaktor? Och då brukar jag säga, nej men vi har haft förmånen att ha många människor runt om oss. Som när vi har varit i den här situationen och sagt till oss så här, grattis att det gick åt helvete. Vad är det mest fantastiska med den här situationen?
Ja, vi har ju hjärntvättat oss på det viset, kan man väl säga.
Ja.
Att tänka på ett annat sätt.
Ja. Och det är en sjukt frustrerande fråga mitt i det där.
Men så vet man också så, det är den bästa frågan egentligen.
Det är den bästa frågan. Så att det är verkligen så här, vet, och den funkar lika bra på barn som på kollegor som på sin partner. Så här, när något har skitit sig, oavsett om det är pengar på börsen eller någonting annat så här. Vad är det mest fantastiska med den här situationen som har inträffat nu? För ofta upplever jag att vi blir liksom så fastnar i att titta på den dörren som har stängts. Att vi liksom missar alla de andra dörrarna som har öppnats.
Mm.
Men det kräver ju liksom, och det är svårt att göra på egen hand. Så att här behöver man ofta liksom en partner eller vänner. Eller liksom om man inte har vänner eller en
partner,
en coach. Jag
upplever att man kan göra det lite efter att man har blivit känslomässigt upp i varv. Liksom.
Mm.
Då upplever jag att jag kan ta mig dit. Liksom, att, ja, men det är nog ändå några dörrar som har öppnats här nu. Och det är liksom, det är som att man övertalar sig själv att det är faktiskt helt okej och att det blir bra.
Mm.
Men vi lurar oss själva hela tiden. Bättre att lura sig själv i rätt riktning.
Och vi är alla lite dumma i huvudet ibland. Alltså, så att
vad
det
tänker
inget...
du nu? Var det något speciellt du tänkte?
Nej, men alltså, så här, jag vet inte, jag får sådana svar. För att ibland, också som en annan läsare, kommer vi komma läsa, liksom, lyssnar man på andra poddar och sånt, så är det så här, men jag tajmade börsen perfekt och nu är tillfälle att köpa. Och, liksom så här, och man pratar aldrig om när man har liksom trillat av hästen eller gjort fel, utan man vill liksom dölja sina misstag.
Mm.
Och jag är liksom lite trött på det, för det finns ingen investeringsstrategi som inte innehåller misstag. Alltså, världens bästa fond brukar anses vara så här Renaissance Technologies. Det är en så amerikansk hedgefond.
Gud, jag har aldrig talat om den. Ja, är det världens bästa fond just nu?
Ja, fondföretag.
Fondföretag,
ja,
okej.
Okay. De är asduktiga. Det är de som har typ alla anställda är doktorander.
Ja,
och
okay.
Vi har pratat om dem innan.
Ja, det har vi.
Och de tjänar liksom groteskt mycket pengar. Och de säger så här, liksom så här, ett bra år har vi 51% rätt.
Mm.
Men den där 51% rätt, det betyder att man har mer rätt än man har fel, och det kan man tjäna väldigt mycket pengar på.
Mm.
Så att
liksom, de har ju 49% fel också.
Ja. Ja. Men då gäller det också att liksom minimera förlusten när man har fel.
Och det, ja, och som du säger, det ingår i spelet.
Det ingår i spelet. Liksom, att,
men det du säger om att man pratar om att man har lyckats tajma marknaden, man vill sopa liksom misstagen under mattan. Jag håller också med om det, att det är så himla jobbigt med den här inautenticiteten som vi sysslar med hela tiden.
Ja.
Att man liksom håller sig själv högt på något vis. Ja. På ett sätt som inte som andra kan se. Alltså man kanske inte ser det själv, men andra kan se.
Jävlar.
Så nu känns det inte riktigt, riktigt ärligt här. Liksom.
Nej,
men andra kan se det.
Ja. Jag gillar också Lennart, vår kompis, brukar ju säga så här, time will either promote you or expose you.
Mm.
Så att, okay.
Men ska det var vi gå tillbaka till mejlet nu då?
Ja, vi går tillbaka till mejlet.
När börsen sedan bara steg och steg tänkte jag att jag måste in igen för att åtminstone få tillbaka lite av förlusten. Det var fredag för en vecka sedan som jag bestämde mig för att försöka köpa tillbaka. Nu är jag ner ytterligare 7%. Jag har inte särskilt hög lön, så att genom att leva på minimum och spara varenda öre kommer det ta mig cirka 5 år att vara plus minus noll. Jag har verkligen lärt mig den hårda vägen att man inte ska försöka tajma börsen. Jag är en ny lyssnare, men jag har lärt mig så mycket om smartare sätt att investera passivt och systematiskt. Det jag gärna skulle vilja höra är ett avsnitt om hur man kan tänka kring dåliga ekonomiska beslut. Hur man kan gå vidare och lära sig av sina misstag på bästa sätt. Hur kan man stålsätta sig mentalt för att följa sin strategi även när magkänslan säger nej? Ska man någonsin gå på känsla, eller, och i så fall när? Och hur såg processen ut för er innan ni hittat er investeringsstrategi?
Mm.
Många bra frågor.
Mm. Vad tänker du, Caroline? Vad tänker du spontant?
Och det var flera stycken frågor, men det var den där hur man ska mentalt stålsätta sig.
Mm.
Och det gör vi ju genom att vi har en investeringsstrategi.
Ja.
Det är ju så vi mentalt stålsätter oss mot olika tips och grejer som, och du vet, panik i tidningarna och sådär.
Ja.
Det är det ju, och att vi, och när det är minus på,
ja, alltså
Avanza-kontot,
ja.
Liksom.
Alltså, vi kommer se det sen också, jag tror jag, lite längre fram. Men det första är så här, jag lyssnar ju inte på andra experter. Alltså på media och så här. Jag läser ju inte tidningar på det sättet.
Nej.
Nummer två, sen jag loggar inte in på Lysa eller på våra Nordnet-konton eller kollar på
hur
det
är. Nej, då är du ändå den som är intresserad av oss.
Ja.
Alltså jag är ju minimalt intresserad. Jag är ju där aldrig. Ja. Kanske 2 gånger om året.
Alltså det roliga med Caroline, som ni såg i något avsnitt, så kan man ju till och med få av Caroline för att fråga så här: var är mina Tesla-aktier? Hade inte jag någon Tesla-aktie någonstans?
Jag hittar ju inte knappt dem. Men i vilket fall, det lönar sig att inte vara överdrivet intresserad.
Ja.
Efter att man har satt sin investeringsstrategi. Ja.
Alltså att så här, smart sparande är inte spännande. Det är verkligen så att investera ska vara som att se målarfärg torka eller som att se gräs växa. Så det ska vara tråkigt.
Men det är
tråkigt.
Också för att vår investeringsstrategi är så 10-15 år framåt. Alltså jag är inte intresserad av att göra supersnabba klipp Liksom. Nej. Utan det, nej, men det kan man göra,
men det kan man göra i lekhinken.
Det till kan exempel, man göra i lekhinken,
det, ja. Det gör vi ju ganska mycket på Patreon, i vår sån här Riketsammans community. Då brukar vi så här, ungefär en gång eller varannan månad, så brukar vi lägga ut så här, men detta är en spekulation för lekhinken. Ska ni vara med nu? Till exempel här nu för några dagar.
Men vänta lite här nu. Då får man ju säga så att lekhinken är ju en avgränsad del av ens ekonomi.
Ja.
Och där vet man att där händer allt möjligt.
Och spännande.
Det kan, och spännande. Det kan gå bra, det kan gå dåligt och det är jättespännande.
Ja.
Men då är den avgränsad och då vet man så att det kommer inte att spilla över på ens övriga ekonomi, att man behöver leva på minimum och så, eller hur? Ja, det är så vi har tänkt.
Precis. Nej, men, och det är det jag menar, så, och det är därför att få utlopp, alltså så här, vi är känslomässiga varelser, så låt oss få, vi behöver utlopp för spänning. Och när vi har för mycket spänning, ja, då vill vi ha liksom lugn och ro och trygghet. Och när vi har för mycket trygghet och vill ha spänning. Men det är återigen där, då kan man ju variera att spänning kan jag ha för då till exempel 2000 eller 5000 kronor. Jag behöver inte ha spänning för 500 000 kronor. För att det är inte som att det blir 10 gånger större kick i hjärnan för att, för att det är 10 gånger större belopp.
Nej.
Så att jag tror att det handlar mycket om att ha empati med sig själv. Så jag skulle säga att mycket av det här handlar ju återigen, så som vi också pratade i det här avsnittet, kommer du ihåg med... Och vi hade en serie med fem delar på den här kanadensiska coachen, kommer jag ihåg, att inre framgångsfaktorerna.
Yeah.
Att det handlar ju om att lika mycket jobba med sig själv och lära känna sig själv som det handlar om att jobba med det tekniska.
Ja, så att man kan hacka sig själv lite.
Ja.
Mm. Och lura sig själv.
Ja.
Förlåt att jag använder det. Men det jag gör det jättemycket, jag lurar mig själv hela tiden så för att ta mig själv i rätt riktning.
Ja. Har du något mer sånt förslag? Hur man kan lura sig själv.
Nej, jag kanske kommer. Det kanske kommer.
Och sen ett annan grej där som vi har pratat om. Sluta jämföra det med månadslöner. Eller med pengar. Yeah. Eller en bil. Alltså så du vet, så kunde jag också vara när vi var som det. Ja, men nu har man liksom, nu är vi back två bilar. Eller liksom så här, man kan inte sätta det i relation så. Alltså det är detta med framing som vi pratar om, misstag. Utan tricket, den bästa framingen man kan göra om man ska jämföra, det är ju att jämföra med index. Ligger jag bättre eller sämre än index? Mitt jämförelseindex, det är det, liksom det viktigaste, tänker jag.
Hur så... Men en sak som jag kan säga som jag lurar mig själv med, det är att min hjärna vill väldigt gärna ha snabba resultat.
Ja. Jo, men så här, man köper någonting.
Jag vill gå ner i vikt nu, denna veckan, och jag vill ha framgång nu med mitt skrivande, och nu vill jag liksom...
Ja,
det är nu.
Ja, men,
men då får jag liksom hela tiden gå tillbaka och säga så jag kommer inte nå någon framgång om jag inte låter det ta lite tid.
Ja.
Och det är som att då får jag lura mig själv. Det är inte intuitivt för mig att tänka att saker ska ta tid.
Nej, och så är det väl liksom också. Man köper en aktie eller en fond och så vill man ju att den ska gå upp samma dag man har köpt den. Så att man får liksom bekräftelse på det här beslutet att köpa den.
Det kan vara så att unga människor lyckas med det här. Men jag lyckades nog inte när jag var 20 med att lura mig själv. Så jag fattar inte man kunde det. Liksom.
Nej, och jag kan säga så fortfarande. Jag är liksom 40 och snart gjort detta i 25 år. När jag köper en fond eller en aktie eller Lysa eller vad det är, jag vill fortfarande att det ska gå upp samma dag jag köpt det. Jag vill fortfarande få den här bekräftelsen på att jag har gjort rätt. Liksom. Ja. Och det suger fortfarande.
Men kan det inte vara så att du tänker så, även om det går ner, så här, men jag vet att detta är rätt, det är de andra som har fel.
Nej, men
jag tänka.
Ja, men jag tänker inte så mycket att andra har fel. Utan jag tänker så här, går detta i linje med min strategi? Ja, det gör det. Bra. Och strategin har jag tagit fram vid tillfället och jag inte är känslomässigt påverkad. Nej. Det är ju dumt att ta fram en strategi när man liksom ligger minus 30% och i coronatid, utan strategin är ju någonting man ska göra när man är neutral. Liksom. Men det var ju som min mentor Claes Erik alltid sa, man ska aldrig fatta några beslut när man är känslomässigt påverkad, varken i det ena eller andra hållet. Och han var ju alltid så rolig, för han sa såhär, ja, även om man sitter i en jobbig förhandling så kan man alltid gå på toa. Liksom, man kan alltid ta en paus.
Men tänker du aldrig det, att andra kan ha fel? För det här är nog en sån mognadsfråga för min hjärna. Nu är jag 43, kanske om i 20 år så kanske jag inte tänker att andra har fel och jag har rätt. Det är definitivt en sån omognad att sitta och tänka att man själv liksom har rätt.
Ja, men jag tror att det handlar om beroende på lite område.
i livet. Sitter jag i en styrelsemöte eller när det gäller företag eller sådana frågor, så tycker jag ju alltid att jag har rätt och alla andra har fel. Sen brukar jag ju för sig försöka lyssna på andra, för jag gillar ju det här
ändå en liten chans.
Ja, men jag gillar ju det här thoughtful disagreement, att man ser, världen ser inte ut så som jag ser den, utan den bästa bilden av världen får man om man pratar med andra. Men på börsen har jag tränat mig i så många år att för mig är detta är ett påhitt, men för mig är detta 100% sant. På börsen, antingen har du rätt eller så tjänar du pengar. Det går inte att ha både och. Antingen har du rätt eller så tjänar du pengar. Och jag är mer intresserad av att tjäna pengar än att ha rätt.
Mm, spännande. Mm. Och det kan nog vara så att man kan ta det till andra områden än börsen.
Ja, alltså man brukar ju säga inom personlig utveckling, så är en av de stora så här heliga gralerna är ju så här att för att bli fri, ge upp rätten att ha rätt.
Mm.
Eller så här, vill du ha frihet i livet, ge upp rätten att ha rätt. För ofta fastnar vi i att jag har minsann rätt och du är dum och jag har rätt och jag är oförrättad och liksom, så går vi runt i...
Oftast jackar det in i ens förprogrammerade beteende och så snubblar man än en gång.
Ja. Så hur såg vår strategi ut innan? Ja,
men innan vi hittade, hur såg processen ut för er innan ni hittade er investeringsstrategi, undrar hon?
Väldigt virr, alltså så jag skulle säga så här, att vi vände kappan efter vinden, utan det var så här, någon pratade, alltså nu minns jag inte, för detta var
jo,
typ
det
20 år sedan.
Det måste ju vara att vi provade massa grejer och sen så insåg vi en efter en att vi kunde checka av att det här var inte rätt för oss, detta var inte rätt för oss. Nej, och sen så läste du ju också på samtidigt.
Ja, men jag skulle säga så här, att det var väldigt mycket så här, alltså om jag hade, nu minns jag inte exakt, för detta är mer än 15 år sedan.
Vi skulle skrivit dagbok.
Nej, men det var så här, om jag skulle översätta det till idag, hade någon sagt så här, guld, du ska äga guld. Ja, men det var så här, ja men det låter, de kan nog mer än mig, så jag köper guld. Och sen hade någon sagt så här, ja men onoterade bolag, så jag var så här, de kan nog mer än mig, och så köper vi onoterade bolag. Och sen, någon säger indexfonder och någon säger direkt högutdelande aktier och någon säger utdelningsstrategi och någon säger magic formula och någon säger teknisk analys och någon säger så här fundamental analys. Så vi var ju all over the place. Och sen när man gjort någonting tillräckligt länge så inser man så här, nej men de som pratar om teknisk analys, de har inte mer rätt än någon annan. De har snarare mer fel än vad andra har. Okej, fundamental analys. Nej, på kort sikt funkar inte fundamental analys heller. På
du
lång
menar att
sikt,
vi måste prova lite, eller?
Ja, eller så tittar man på de som har provat allt. Och då kan man börja kryssa av sådana här saker. Nej, men detta funkar inte, detta funkar. Och sen till slut så har man liksom förädlat sin strategi till vad som funkar och inte funkar. Och det finns ganska mycket forskning för. Och det som forskningen är tydlig med som funkar är så här, investera globalt, billigt, långsiktigt och regelbundet. Liksom. Och sen så bör man ju anpassa det då till sitt eget lynne eller till sitt eget temperament. Som till exempel när vi har en strategi som tar ganska lite risk. Vi har mycket räntefonder till exempel, och sen har vi en lekhink. Så att så skulle jag säga att, och för oss har ju det tagit 10 år minst att försöka liksom förfina denna strategin. Och idag när folk kommer, så till exempel onoterade bolag, alltså bolag som inte finns på börsen, då är jag så i 99 fall av 100, så är jag så här, nej men det är inte intressant att investera i onoterade bolag. Och sen vet jag också så här, vad är det där 100:e fallet där vi gör ett undantag?
Mm.
Vad tänker du? Make sense?
Ja, det gör det ju. Men jag tror man ska själv göra lite misstag.
Man måste göra misstag.
Ja.
Man måste.
Ska vi ta... Då landar det mycket mer än att någon kommer med en färdig strategi oftast. Mm. Vi tar läsarmail 2.
Ja.
Jag vill tacka er lugna och sakliga argumentering för hur man bör agera i de turbulenta tider vi ser. Speciellt vill jag nämna ert inlägg från 12 mars, Corona och börsen. Tycker det var modigt att lägga ut skärmdumpen från ert eget Avanza-konto för att påvisa att vi alla sitter i samma båt. Mina egna förluster låg i paritet med era. Avanza skickade ut ett varningsmail varje gång mitt portföljvärde sjunkit med 10%. 10, 20 och 30% mailen kom i rask takt och det kändes oerhört jobbigt. Då var det skönt att veta att jag inte var ensam. Läser man på andra börsforum skriver folk hellre om hur de förutsåg nedgången och sålde i tid. Jag har läst tillräckligt på er blogg för att inte försöka tajma marknaden utan fortsätta spara regelbundet. Dock grämde det mig lite, för när de första rapporterna om corona kom från Kina i början på januari tänkte jag att detta kan påverka börsen negativt. Jag hade aldrig tänkt sälja allt, men jag har haft otrolig tur i aktien Evolution Gaming som gått upp över 1000% för mig, och detta kunde vara ett bra tillfälle att ta hem vinsten. Men det gjorde jag aldrig och såg kursen störtdyka. Sedan vände det och nu är Evolution högre än den någonsin varit, något jag garanterat hade missat om jag hade försökt tajma marknaden.
Mm.
Mm.
Så vad tar du med dig från detta?
Jo, men det var ju roligt att den här personen inte sålde sin Evolution Gaming.
Mm. Alltså, så eller hade sin jag nog, andra.
Ja, steg. Men så hade jag hade nog inte heller sålt något som jag hade gillat att ha.
Mm.
Nu ska jag inte säga att jag hade vunnit fantastiskt på det. Det är inte säkert. Men jag tänkte på det här med varningsmailen som kom från Avanza.
Mm.
Det fick ju vi också.
Mm.
Men var det... Alltså det förklarar med, att det var enligt lag att ja, de måste göra det.
Ja, det är en lagstiftning. När ens portföljvärde sjunker med 10% så måste man skicka ut information om det.
Och varför är det så egentligen?
Jag vet inte. För folk hade kanske förlorat pengar de visste inte och var inte hade loggat in och sånt.
Men är det inte upp till var och en att logga in?
Nej, jag vet inte. Jag tycker inte det är så intressant fråga faktiskt heller.
Jag tycker det är jätteintressant det här med personligt ansvar.
Alltså, jag ingen
strunt samma.
Ja.
Vad tog du med dig då?
Nej, men jag tycker detta är spännande. Det liksom visar på den här svårigheten att försöka tajma marknaden. Att ofta är börsen ett år senare är den ofta högre upp än vad den var innan krisen.
Ja, det har vi pratat om innan.
Påbörjades. Ja. Mm. Och liksom här fick ju den här läsaren liksom detta bevisat för sig i realtid. Tyckte också det var roligt det här som man skriver på andra forum, så pratar man ju bara om hur bra man är. Hur man tajmade marknaden. Och det finns ju något som man brukar kalla för de tysta vittnenas kyrkogård.
Jag berättar, vänta, har vi pratat om det innan? Kan du inte säga vad det är för någonting?
Nej, men att de alltså det är ju många som liksom, de gör inget väsen av sig, de som inte lyckades.
Nej.
Liksom. Och då brukar man säga att den stora tysta massan eller sådant. Och ofta är det ju bara några få, i de flesta sammanhang så är det ofta bara några få som hörs, men som man tror representerar majoriteten, men så behöver det inte alls
vet
vara.
Vet du vad jag sitter och tänker? Jag tänker så att det inte ens är sant kanske.
Nej, så kan det också vara. Eller,
och det, väldigt, ska jag, det vet ju inte jag någonting om.
Ja. Nej, eller så kan det vara väldigt mycket cherry picking. Så ska du ta nästa?
Läsarmail 3.
Ja.
Mm. Du uppmanar på din blogg att skriva dagbok under börskraschen, vilket jag hoppas fler gjort. Oklart om vi är ute ur denna kraschen, även om det oknäkligen varit en jäkla åktur. Det vore roligt att få läsa fler patroners dagböcker om du kunde uppmana till ett sånt inlägg på Patreon. Rent praktiskt vet jag inte om det ska publiceras direkt i ett inlägg eller om man ska få ladda upp sina dagböcker. Du får gärna undersöka om intresse finns. Tack vare tips från er och börskraschers så ligger min portfölj nu plus 5,5% upp från årsskiftet. Det hade jag aldrig vågat om inte ni hade publicerat era artiklar. Stort tack, Mattias.
Mm. Jag tycker ju detta är jättekul. Så han är ju en av våra Patreon-medlemmar. Och det behöver inte, om det är flera av er som har publicerat dagböcker eller skrivit dagböcker, skicka gärna dem. Ni kan sudda ut siffrorna och sådant. För det är ju ganska kul att läsa. Så jag tänkte att vi ska faktiskt läsa Mattias dagbok. Här från några olika inlägg. Så jag tänker att vi läser och sen så tar vi upp det som är intressant.
Okej, 22 mars.
Mm.
Börsen har rasat 30% sedan toppen 19 februari. Aldrig förr har fallen gått så fort. Aktiemarknaden är volatil som tusan. Minus 10% ena dagen, plus 10 nästa dag. Omöjligt att tajma, till och med guld går ner. Ryktas som att stora bolag blankat guld och håller ned kurserna. Spiltan räntefond låste möjligheten för uttag i fredags. XX 1000 kronor sitter fast där. Återupptas när det går att värdera rätt igen.
Mm. Så vi har suddat ut siffrorna. Liksom.
Ja, det sitter massa. Mm.
Ja, så att, jag vet inte om du minns detta, men detta var ju 20, där runt 20
jo, jag
mars.
Jo, jag minns det. Jag minns det när det var minus 30.
Ja, när det var
och vi trodde så, jag kanske går ner till minus 50.
Ja, vi trodde.
Och jag frågade, från när räknar man? Och du sa 19 februari.
Ja, ja. Mm. Ja. Precis. Ska du fortsätta läsa?
Mm. Media är mycket dystra i sina prognoser om ekonomin. Ryktas om depression. Våra portföljer har tappat 11%. den här 60-40-portföljen och 19% 85-15-portföljen. Känns bra att ligga bättre än index. Ingen ångest alls trots att förmögenheten minskat med tusentals kronor. Från och med nu frångår vi vår ursprungsplan för att kunna nyttja krisen. Lite motigt och läskigt när det väl ska göras. Inspirerande när vi skapade planen. Lägger ihop portföljerna för att kunna nyttja portföljbelåning fullt ut. Ökar utrymmet till tusentals kronor. Vi har suddat ut siffrorna där, kan vi bara säga. Säljer av alla räntepapper nu. Tänker initiera steg 1 i coronastrategin och köpa aktier för mycket pengar till idag. Räntepapper plus belåning. Lite läskigt men känns ändå okej i magen. Läste en blogg om att det kunde vara mycket värre och fick lite panik.
Mm.
Om att det kunde bli mycket värre och fick lite panik. Okej, men kan inte du bara summera vad han eller hon har gjort?
Alltså Mattias här tillsammans med sin fru. Så han skriver ju liksom så här, just att det var väldigt volatilt. Det vill säga att det svängde ju mycket där i mars. Mm. Plus 10 ena dagen, minus 10 en annan dag. Allt gick ner, till och med guldet som skulle skydda i sådana tider. Och det blev, när det blev sån här panik på marknaden så säljs allt liksom helt oavsett vad.
Och det, men man säger att stora företag hade blankat guld.
Ja, det vet jag inte. Jag har inte hört.
Nej, det
något
vet
om
vi
det.
Inte. Men blanka betyder i alla fall att man
spekulerar att det ska sjunka i värde.
Mm.
Spiltande räntefond löste sig, det var ju någonting som inte vi eller någon annan förutsåg på marknaden, så att det inträffar alltid grejer som ingen har tänkt på.
Det betyder att då att man kunde inte ta in eller sätta in pengar på just
spiltan, men det fick ju följdeffekter att Avanza Auto drabbades, Lysa drabbades, för alla som ägde spiltande räntefond kunde inte prissätta korrekt. Det andra som jag tar med mig är ju att Mattias här har ju haft en strategi. Och han har ju haft en strategi som är i vanliga fall, och sen hade han ju dessutom en strategi vad som ska hända i en börskrasch. Och då har man ju verkligen levlat, liksom, för att det är liksom, de flesta har ingen en strategi i vanliga fall. Att dessutom ha en strategi för vad man ska göra i ett börskrasch, det är liksom så här guldstjärna i kanten. Och särskilt när det är en strategi som går ut på att bli mer aggressiv när alla andra blir defensiva.
Mm. Mm.
Och detta går ju precis, det finns ju så här, till exempel Warren Buffett, världens rikaste man, han har ju så här, var girig när andra är rädda och var rädd när andra är giriga. Mm. Så att liksom här är ju detta är helt korrekt. Och sen så är det också roligt att han säger, att jag tolkar att utifrån det han säger här, att han har ju tänkt ut den här strategin i början. Han skriver så här, inspirerande när vi skapade planen.
Yeah.
Och då kan man dra, det var ju nog inte den 21 mars han skapade den planen.
Nej.
Och planen här var att sälja räntepapper, öka belåningen så man kunde låna pengar. Och detta är liksom så här, vi har ett helt avsnitt som handlar om så här, amortera, investera och belåna. Där jag vill liksom, om man vet vad man håller på med och har en strategi, så är belåning absolut ett verktyg att kunna utnyttja. Men till exempel som vi hade den första läsaren som vi hade som var orolig, du vet, då hade jag sagt så här, aldrig i livet att du ska belåna. Medan vi själva använder belåning från tid till annan.
Mm.
Men det, jag tror det är avsnitt, ja, man kan kolla, vi kan lägga ut en länk i beskrivningen. Och sen så har jag faktiskt roat mig med att plocka upp en gammal, den här sliden här, eller grafen hade vi framme då 21 mars. Och den visar fördelningen på USAs då S&P 500, den amerikanska börsen, de 500 största bolagen. Och då den 21-22 mars så var 156 av 500 bolag var minus mer än 40%.
Mm.
86 företag hade backat med mer än 50% och 40 företag, alltså nästan 10%. Var mer minus 70% eller mer. Och bara 21 företag var, vilket är typ 5-4%. 21 företag eller 4% av alla bolag på amerikanska börsen var på plus. Så det betyder alltså att 9 av 10 företag var mer än minus 10% back.
Mm.
Och detta kan ju då, vi kommer att prata om detta sen, men detta kan ju då jämföras med 9 juni. Alltså typ en vecka sedan när vi spelar in idag. Då är idag 80% av alla företag är 10% eller plus mer. 183 av de här 500 bolagen är på plus. Och det är bara 86 företag. Eller så här, i 21 mars var det 86 företag som var minus 50% som hade halverat sin aktiekurs. Idag 9 juni så är det bara 5.
Ja.
Så att liksom det intressanta som jag kan tycka, att om man liksom hade varit på typ någon sån här Robinson nu i 6 månader detta året, och sen så bara loggar man in på sitt Nordnet-konto och så såg man detta, så skulle man säga så här, 2020 har varit ett ganska trist börsår.
Ja, om man inte tittar på
hur det har gått, hur det såg i mars. Liksom. Yeah. Så om man bara tittar på siffrorna nu, så är det ju inget som antyder liksom den berg- och dalbanan som man har varit innan. Så att det visar ju på liksom så här, de här stora liksom svängningarna.
Mm.
Men vi kan fortsätta läsa Mattias dagbok. Jag tycker detta är superspännande.
25 mars. Gick inte in med vad ska jag säga?
Pengar. X-kronor.
Ja, X-kronor. Det blev bara hälften på söndagen. Måndag gick ner med 7% till. Köpte X-kronor Walt Disney dock och X-kronor Latour i dippen. Sen kom ytterligare ett räddningspaket som gjorde att det gick upp 11% på tisdag. Samma dag som det gick upp så gick jag in med X 1000 kronor. Missade en del av tappet på grund av min obeslutsamhet. Det är sjukt svårt att tajma marknaden, särskilt med fonder. Orsaken till att vi ej gick in med det hela planerade beloppet var att vi tyvärr väntar på ökning av godkänt bolån. Nu vabbar bankkvinnan tyvärr och vi får inget besked nu heller. Just nu har vi X 1000 kronor i obligationer som är låsta, spiltan. De hade vi velat omvandla. X 1000 kronor i guld, men dessa ska vara kvar till minus 50% på S&P 500. Just nu har guldet ökat med 5%. Så äntligen kommer guldet loss.
Mm.
Mm.
Vad tänker du? Jag tycker ju detta är jättespännande.
Ja, det är jättespännande, för det är ganska så detaljerat ändå.
Mm. Absolut.
Det
jag kan ha åsikt om är så här, investeringen i de enskilda aktierna. Det hade jag ju undvikit.
Walt Disney. Och,
mm. Ja. Sen kan man ju säga så här också, att det är jättespännande att höra här liksom hur man försökt ta bolån. Och liksom sen blir man så här frustrerad. För det är alltid på sådana idiotdetaljer som vissa saker liksom ska falla. Yeah. Som så här, ja, men bankkvinnan vabbar.
Bara, men, det är ingen annan som kan ta över.
Nej, men precis. Och det kan utan problem ha kostat så här 25 000 kronor.
Mm.
Så att det är såna, så att det är där som jag ibland brukar prata om att vara ombytt till matchen. Att ibland så kan det vara värt att ha liksom en optionskostnad, att ha till exempel ha lån och pengar på banken.
Mm.
Liksom, för att då kan man säga så här, ja, men det kostar, ja, det är inte optimalt. Hur kan du ha lån och pengar på banken? För det kostar dig 2 000 kronor. Ja, men det är bättre att jag betalar 2 000 kronor för att kunna ha den här möjligheten än att bankkvinnan vabbar och jag sen missar 25 000. Då hade jag kunnat hålla på i 12 år med den där optionskostnaden. Så att jag känner så igen det där, och det är så sjukt frustrerande.
Det hade varit roligt, måste jag säga, för att veta varför de köpte de enskilda aktierna.
Ja, men Mattias, du får återkomma.
Ja. Mm.
Så dagen efter, 26 mars.
26 mars. Börsen har gått upp rejält de närmsta dagarna. Lite jobbigt att det går upp. Hade velat handla mer innan. Men det ligger fortfarande cirka minus 25% från toppen. Handlar i alla fall för X 1000 kronor till. Portföljbelåning plus månadsspar. Stor risk att inte lyckas fånga nedgången på ett bra sätt. Det är sjukt svårt att tajma marknaden. Det går inte. Några experter säger att det är läge att handla mer nu. Några säger att det kan rasa 20-30% till. Det är extremt svårt att försöka hitta ett bra läge för köp. Men är det inte så att man bara ska handla då genom hela krisen?
Jo, man ska handla liksom hela tiden. Ha en strategisk plan. Nu handlar jag inte, försöka tajma det, tänker jag.
Mm.
Så att, och sen är det så roligt detta som vi alltid pratar om, att börsen är ångerns tempel.
Man ångrar sig alltid.
Så här, man har köpt för mycket, man har köpt för lite, man har köpt för tidigt, man har köpt för sent, man skulle köpt mer. Alltså,
yeah.
Det går inte, liksom. Utan det är att ha en strategi, och de har ju en strategi, men man märker också den här slitningen kring strategin, och jag tycker det beskriver den här kampen väldigt väl mellan att följa sin strategi och liksom känslomässigt liksom försöka
göra någonting som är utanför.
Ja, lite grann. Ja, precis. Den här svårigheten också, att man börjar lyssna på experter, och sen så märker man ju de här kriserna, så, men, du vet, så här, det drar åt alla håll. Och det värsta är att när man lyssnar på de här experterna, så är de ju duktiga, för att de har ju ofta argument för både och.
Yeah.
Liksom. Och det,
ja, men det gör också att det blir så error i hjärnan på mig, ja, faktiskt.
Och där har jag ju dragit slutsatsen att jag är väldigt noga. Jag tror inte att jag kan investera bättre än andra. Och jag lyssnar sällan på vissa typer av råd. Och detta är också så här, för jag är till exempel att man ska ha rådgivare. Vi har ju till exempel Per, en av våra kompisar som vi ska ha med i podden vid ett tillfälle, där jag brukar bolla investeringar med. Men jag lyssnar ju inte på, nu kommer han ju aldrig med den typen av råd, men jag lyssnar ju aldrig på en rådgivare om hur marknaden ska gå i framtiden. Nej. Däremot så kan jag lyssna på råd som säger så här, okej, i förhållande till dina mål eller i förhållande till din tidshorisont så borde du kanske kunna tänka så här istället. Så den typen av råd ska man ju ta. Men inte så här, Latour kommer gå bättre än Disney kommande 2 veckorna.
Nej.
Eller liksom Disney kommer lämna en bättre rapport än så. Det är jättesvårt. Och det säger till och med Andreas och Henrik som var förvaltare den här KD Global. Att liksom, trots att de är proffs så säger de så här, det är svårt att göra en bättre analys än någon annan.
Mm.
Att,
kortsiktigt. Liksom,
ja, när massa smarta människor försöker lösa samma problem så tenderar lösningen bli samma.
Mm.
Så vi hoppar från 26 mars till 7 april.
Mm. Positiva tongångar på börsen som gått upp flera dagar i rad. 7% igår. Fear of missing out. Nu har guldet kommit loss också på grund av alla stimulanser ute i världen. Högsta nivån på guldet sedan 2012. Känns fortfarande bra i magen. Länder börjar leta på restriktioner och det ser ut att minska i smittspridning. Vi får se om detta stämmer eller om det kommer fler setbacks. Ligger kvar fullinvesterad och tittar på showen.
Mm. Jag älskar det. Jag är också så här. Jag tror det var Cornucopia, en blogggranne som brukar prata så här, ta fram popcornen och bara titta. Jag älskar liksom så här, det är ju det bästa. Man kan bara liksom så här vara en åskådare.
Ja, men då måste man också mentalt distansera sig från det. Och då har man ju kanske ett annat perspektiv. Ja. Och det är superbra, Mattias.
Jag gillar det som Mattias skriver också, att här kommer den här fear of missing out. Åh, det gick upp 7%, fan jag skulle vara med. Och sånt. Och detta, även om man har en strategi så kommer känslorna vara där och dra i en. Tricket är ju det som vi brukar säga, man behöver inte tro på allt hjärnan känner eller säger eller tänker eller tycker. Och sen så gillar jag också det att han hade ju förmodligen i sin strategi, så som vi också pratar om, att i kristider så tenderar guldet gå upp. Det gör inte det direkt, det gör inte det alla dagar, men det tenderar att hålla. Så här har han ju i sin strategi gjort ett bett på att guldet kommer gå upp över tid i en kris, vilket det också gjorde. Så han fick liksom inte panik, så bara, guld ska gå upp när aktier går ner, guldet går ner, jag säljer.
Mm.
Utan så här, man håller sig vid sin strategi, för över tid, liksom så här, på kort sikt så är marknaden irrationell, men på över tid så brukar liksom de stora dragen gälla. Liksom.
Mm.
Ska vi ta 11 april, så vi hoppar från 7 till 11 april.
Ja, börsen har rusat 12% denna veckan. Fler och fler experter uttalar sig positivt. Samtidigt som vissa pratar om björnfällor och nya kriser. OMX HPI ligger minus 30% fortfarande och Nasdaq ligger fortfarande minus 20% under högsta toppen. Totalt var Nasdaq ned minus 35%. Ops, krävs mycket mer för att återhämta ett tapp, så börsen är upp mer än 20% från lägsta nivån idag.
Mm.
Vår sammanlagda portfölj ligger på minus 20, det vill säga samma som Nasdaq. Guldet har lossnat och ligger på plus 13,5% detta året. Vi har 15% i portföljen idag. Hittills har vi investerat extra under krisen. Vi har omvandlat då x 1000 kronor i räntefonder till aktier, belånat portföljen med x 1000 kronor, köpt guld och aktier då.
Mm.
Månadssparat x 1000 kronor och omvandlat x 1000 kronor eget kapital till aktier. Totalt x 1000 kronor.
Mm.
Vi vet inte hur mycket, men
nej,
förmodligen en del.
Ja, och jag tycker det är jättekul också här att se att så här, när börsen börjat gå upp, ja, då kommer fler och fler experter, nu kommer det gå bra. När börsen går dåligt, nu kommer det gå dåligt. Och sen så försöker ju de som vet, som har haft fel, alltså man har sagt börsen ska gå ner och så går börsen upp, så blir det så här, ja, men nu är det dags för en tjurfälla, och du vet, så här, det är nu de sista spararna kommer gå och sen liksom gå åt skolan.
Men hör jag lite vad heter det, förakt?
Ja, det är lite förakt. Absolut. För att, och det hänger ihop med den här forskningen. som vi också säger, att det är bättre att singla slanten och lyssna på en expert förutsägelse om framtiden. Och jag blir liksom så här att experterna har ju mindre än 50% rätt. Och det värsta är så här, det hugger tag i mig även, alltså jag är inte mycket på Twitter, jag tycker att det är liksom så här lite avskrädesställe. Men ibland så är jag ändå där och liksom tittar. Och sen jag ska inte säga avskrädesställe, det var fel.
För mig, jag tycker det ser ut som en krigsplats liksom.
Ja,
ett slag,
ja,
ibland.
Jag upplever sällan att jag mår bättre när jag har lämnat det än när jag har kommit dit.
Liksom. Men du går dit ändå ibland.
Ja, det är väl någon sån här sjuk fascination. Och du vet, och då, jag kommer ihåg då att när vi publicerade den 12 mars eller liksom så här, så fick jag så här kommentarer. Hur kan du vara så dum i huvudet och rekommendera att man köper nu? Det kommer ju gå ner.
Mm.
Och sånt. Och sen tänker jag så här, nu ligger vi väl plus 30% från det. Jag har sån lust, det är så här primala delen i mig vill bara så här, vad var det jag sa? Så jag vet inte, jag upplever, så ska jag nog säga, jag upplever att Twitter tar fram det sämsta i mig. Så därför är jag inte liksom där särskilt mycket.
Men jag ska också bara säga så att när vi vill ju prata om krisen när den pågår.
Ja.
Och då blir det att man lätt kollar på nyheterna och experterna när man pratar med grannarna eller kollegorna och så.
Ja.
Vi har ett behov av att liksom prata om det som sker.
Ja.
Men där kan man också luta sig tillbaka och titta på sitt eget behov.
Ja.
Och kan man distansera sig där så är det ju, då är det ju också en show liksom.
Ja, man ska, Twitter är nog ett sånt ställe man ska ha popcorn. Liksom. Och nu var det ju det här med Alexander Bard och Bianca Ingrosso.
Jag har inte hängt med i det.
Ja, det är någon Twitter-fade. Liksom. Jag vet,
har du tagit fram popcorn?
Nej, jag har inte ens tagit fram popcorn. Ska vi ta fortsättningarna?
Tar vi fortsättningen på 11 april. Allt känns fortfarande bra i magen. Belånar inget mer i dagsläget men fortsätter månadsspara. Känns som om nya tillfällen skulle kunna uppstå längre fram om smittan får fart igen eller den ekonomiska krisen spiller över till andra branscher. Just nu är restaurang, hotell och resor drabbade värst. Om jag kommer ihåg rätt så hade vi investeringar på x tusen kronor innan krisen. Nu har vi x tusen kronor eget kapital. Således minus x tusen kronor från toppen men ingen förlust av insatt kapital. Funderar mycket över hur världen kommer att se ut om några år. Riskerna det pumpas in så gigantiska belopp som det görs nu från alla riskbanker. Vissa tror på nya kriser om några år. Behöver bestämma när vi ska återgå till den vanliga 4-hinka-strategin. Vi ska i alla fall byta ut vår tidigare 60-40-portfölj mot en allvädersportfölj som ligger plus 6% hittills enligt Rika Tillsammans.
Så jag tänker, det är inte så mycket att säga här.
Jo, men jag tycker ändå så här, nu ska vi säga här vad var det jag tänkte på.
Det är som kan vara värt att säga så att vi ligger så mycket pengar back, men det är inte eget kapital. Det är så att då är det ofta en vinst som man ligger back.
Ja, precis. Det var det jag tänkte. Man får förtydliga lite.
Ja. Det är något annat. Jag tänker inte att det är så mycket och mer att säga. Där kunde man ju önska att han hade redan definierat i förväg när man ska återgå. Alltså
att han hade det i strategin, ja.
Ja, precis. Annars är det väl egentligen inte så himla mycket att säga. Här kan man ju spekulera att det är många, jag tycker ju det där, nu blir det lite sidospår, men det är många som spekulerar kring det där att men nu trycks det jättemycket pengar och det kommer bli inflation och sånt. Men jag har pratat med ganska många i finansbranschen och de tror inte på en inflation, för de säger så här, men inflationen sker i tillgångarna, men eftersom inte Boliden-aktien är med i hur man räknar inflation så kommer inte inflationen drabba den vanliga ekonomin, och så länge pengarna är kvar på aktiemarknaden så spelar det ingen roll att vi får en tillgångsinflation. Utan problemet skulle bli om liksom pengarna plötsligt skulle gå från aktiemarknaden till en vanlig ekonomin. Men det märker man, du och jag, liksom, på vårt liv förändras ju inte huruvida vi har mycket eller lite pengar på vårt aktiekonto.
Nej.
Liksom, i stora drag och på sin höjd, ja, då blir det kanske att vi om något år, liksom, med några års mellanrum, köper en ny bil. Men det är ju inte mer än så.
Nej.
Make sense?
Men du, apropå det med att lägga in i sin strategi när man ska gå tillbaka till det normalläget, liksom, vad tänker du kring det? Vad skulle man kunna gjort då?
Nej, men jag vet inte, jag försöker hålla en strategi samma. Alltså, under tiden. Så att, men det är väl liksom som man säger att men nu slutar man belåna. Och sen så kanske man börjar rulla tillbaka belåningen när då liksom efter... Ja, återigen över en tidsperiod, kanske över 2 år.
eller något sådant, skulle jag gissa. Mm. Ja. Vi har två dagboksinlägg till, tror jag. Ska vi läsa 16 april?
16 april. Börsen ligger minus 13 och minus 16.
På Stockholm. Minus 13 på amerikanska börsen och minus 16 på svenska börsen.
Ja. Vår portfölj ligger minus 9%. Känns bra i magen.
Där är det jätteintressant. Han gör ju helt rätt. Han jämför ju sig med index.
Mm.
Och detta gör det ju mycket enklare att det känns bra i magen att man jämför sig med index. Och detta är det jag har tjatat om alltid. Mm. Att om du har räntefonder så kommer du i en nedåtgående marknad ligga bättre än index. Men i en uppåtgående marknad kommer du ligga sämre än index. Det är ju kostnaden. Men grejen är att eftersom vi känslomässigt värderar en förlust mycket värre än en liksom vinst, så gör det inte lika mycket känslomässigt. Så här, jag ligger bara 110 kronor plus, jag hade kunnat lägga 120.
Ja, då medan känns det så, bra.
Ja, det känns okej. Okay. Det känns inte bra, men det känns mycket bättre att säga så här, att jag ligger på minus 50, men hade jag haft det så hade jag lagt minus 100.
Mm, absolut. Nej, man kan ändå känna sig lite som vinnaren i sammanhanget, tänkte jag.
Och det viktiga är att känna sig som vinnare när det går ner, än att känna sig som vinnare när det går upp.
Ja.
Mm.
De senaste veckornas uppgångar har känts hoppfulla. Guld plus 16%. AUAG plus.
Ja, det är Erik Strands fond. Mm.
Plus 26% på en vecka. Galet. Ena dagen går börsen upp 3%, nästa dag ned 3%. Kursrörelser som tidigare varit mycket ovanliga är vanliga. Nu väntar Q1-rapporterna runt omkring i världen. Vi får se hur detta tas emot. Länder som USA, Danmark och Tyskland pratar om att lätta upp restriktioner. Kina verkar vara igång igen. Sveriges kurva är flack på viruset. Tidningarna präglas av ömsom hopp, ömsom katastrofläge. Några pratar om världens rally som ska hända, andra om den största recessionen sedan 1930-talets krasch. Mycket svårt att gissa vart detta tar vägen. Bara hålla linjen som tidigare är bestämd.
Coolt. Inte så mycket jag kommenterar. Nej. Jag tror så här, sluta läsa nyheter. Det skulle vara mitt tips här.
Mm.
Liksom, du kommer man få ändå inte ut något värdefullt av det.
Nej.
Ja.
Vi tar 21 april.
Mm.
Q1-rapporterna börjar strömma in och de ser inte vackra ut. I natt nådde oljan nya historiskt låga rekordnivåer. Satte hela marknaden i nya gungningar. Minus 3% på Stockholmsbörsen och amerikanska börsen. Rätt dyster nyhetsrapportering. Jag började fundera kring att sälja av lite och minska belåning, men det är fortfarande extremt svårt att tajma. Jag påverkas av allt som skrivs och riskerna med en kommande ny krasch. Bestämmer mig för att ligga kvar och inte göra något alls, trots att det känns lite märkligt i magen.
Mm.
Ja, det är det där att vi vill göra någonting istället för att bara sitta där. Liksom. Mm.
Och det sa ju Jack Bogle, så här, indexfondernas fader, han sa så här, när man säger alltid bara sitt inte där och gör något, och han är bara så här, sitt där, gör inte något.
Mm.
Så att, nej men återigen så här, sluta följa nyhetsrapporteringen. Det är liksom, man kommer inte få ut någonting av det. En annan grej här, som man skriver så här, detta är ganska många nybörjare som inte förstår detta med börsen, att man säger så här, men rapporterna blev ju skitdåliga, eller man lämnar en skitbra rapport och så gick börsen ner ändå, eller aktiekursen
här,
gick
du
ner.
Du menar Q1-rapporterna?
Ja. Mm. Börsen ligger alltid 6-12 månader före marknaden, alltså eller liksom nyläge.
I förväntningar
och sånt. Så att om alla visste att Q1-rapporterna skulle vara dåliga, och nu kommer Q2-rapporterna också vara dåliga, att det kommer vara liksom så här skitdåligt, det kommer inte förändra företagens kurser, för det är redan, alla vet redan att Q2-rapporterna eller Q1-rapporterna kommer vara dåliga. Det är där man tittar, skulle jag säga, nu när vi är så här mitten av juni. Nu börjar man ju titta på liksom Q1-rapporterna kanske nästa år.
Yeah.
Att det är de som är liksom intressanta. För alla fattar ju att detta året kommer ju vara värdelöst.
Typ som ett undantag.
Ja.
Mm. Vi har några dagar till här.
Ja. 26 april.
26 april. Fundera på att betala av lånet på X 1000 kronor istället för nya investeringar. Vet inte om det är rätt beslut. Sjukt svårt att tajma i alla fall. Känns bra att bli av med lån nu när börsen ändå gått upp med 20%. Hela portföljen ligger plus detta året.
Mm, ska ta.
27 april, samtal med frun. Hon är tveksam till att betala av lånen. Håll kvar i strategin, säger hon. Vi gör så och fortsätter månadsspara.
Ja, heja frun.
Ja.
Och så här, vikten också av att inte sitta själv med sina hjärnspöken.
Ja,
liksom. Har man valt en strategi så här, liksom det är svårt att hålla fast vid strategin. Men man har ju tagit fram en strategi vid något tillfälle för att den skulle vara bra. Så, ja. Så att grattis till liksom att ni gör detta tillsammans. Sjukt coolt.
Mm.
Ja.
6 maj. USA anklagar Kina för att de tillverkat viruset i labb. Börsen responderar negativt såklart. Cirka minus 5% på ökad oro för handelskrig. Denna veckan har jag inte velat öppna Nordnet. Får man inte se förlusten så finns den inte. Känns faktiskt rätt okej ändå i magen. Inga panikkänslor här inte.
Samma sak som vi var inne på, så här, öppna inte skiten. Ja. Wow.
15 maj. Ja. Börsen ligger och pendlar fram och tillbaka men varken upp eller ner sen jag skrev. Deltog i börsnotering av Pexip. Fantastisk start och sålde 2 poster med 40% vinst. 8000 kronor i vinst. Kul att det fortfarande funkar med IPOs i börsnoteringar i dåligt börsväder. Media är fortfarande både och. Alla spekulerar. Är botten nådd eller kommer att ras till? Ingen vet. Portföljen ligger på minus 9,82 enligt Shareville i år. Men eftersom vi köpte rätt mycket på botten säger Avanza att vi är x 1000 kronor plus och Pexip börsnotering. Vänta, vad
ska jag? Är också 8000 kronor plus.
Mm. Visa på vikten att våga köpa när det rasar. Fortfarande funderingar om man ska betala av krediten eller månadsspara. Svårt val. Oavsett, lite trist att det bara pendlar men samtidigt positivt eftersom man kan månadsspara mer.
Mm.
Ja. 5 juni.
Sista.
Sista. Makalös vecka. SP 500 upp 5%. OMX, Stockholmsbörsen då, upp 5,5%. Förra veckan var det riktigt bra också. Tekniktunga Nasdaq är plus 9% detta året. Glädjefyllt att se hur portföljerna återhämtar sig. Vi ligger en bra bit över 5,5 plus på hela portföljen detta året tack vare aggressiva köp när allt såg mörkt ut. Börsen verkar helt bortse från allt negativt just nu.
Ja. Ja, alltså jag vet inte, jag hoppas att
ni alla som lyssnar. Ja, det är en fin dagbok. Ja, det är en föredömlig får man säga.
Ja, men visst är det roligt. Alltså jag känner så att jag har varit med där och liksom lyssnat och varit med. Jag tycker det är så här sjukt bra jobbat.
Mm.
Och det är jättespännande att kunna gå tillbaka till, tänker jag också.
Ja.
Så att om vi ska liksom sammanfatta detta, så skulle jag ju liksom säga så att vissa saker kommer ju liksom alltid vara sig lika.
Och vilka är de nu då?
Jo, men jag tänker så här, som ny sparare så kommer man kommer överskatta sin riskvillighet eller sin risktolerans i goda tider och sen kommer man freaka ut.
När det går ner.
Och liksom vi kommer hela tiden ha den här känslomässiga stormen. Liksom där, liksom så här, ska jag göra det? Man blir girig och sen blir man rädd. Så att det är inget liksom konstigt. Och aktiehandel kommer ge kickar. Alltså det är ju som liksom samma kick i hjärnan som lotteri eller liksom andra. Så jag vet inte om det är dopamin kickar som man får. Och det var ju till exempel mycket, jag läste någon artikel, tror jag det var i New York Times, att väldigt många, som all sport har ju legat nere, då är det ju många som har liksom flyttat sig från betting till börsen. Och där är ju, jag tänkte ta ett exempel sen, visa med till exempel MQ eller Hertz eller sådana här affärer. Och sen så kommer det också vara liksom så här att det kommer vara perioder då människor utan kunskap eller färdighet också kommer tjäna pengar. Det vill säga, eller om man vänder på det, alla kommer förlora pengar någon gång.
Mm.
Och det är liksom viktigt så här, när någon kommer med någon råd eller någon affär, så här, var det tur eller var det skicklighet? Det som vi har pratat om i alla de här avsnitten med forskningen, att det är en av forskningens största frågor när det gäller investeringar. Så här, var det tur, går det att återupprepa? Finns det persistence eller var det bara tur? Och det är ju liksom så också man pratar om mycket i sparande, om så här dumma och smarta pengar. Att smarta pengar efter de rika hedgefonder och sånt, och dumma pengar efter småspararna. Och det finns ju då ofta situationer dumma pengar tjänar mer än smarta pengar.
Mm.
Men tricket är ju inte att vinna slaget, tricket är ju att vinna liksom kriget. Och så också komma ihåg detta, tänker jag, att ingen har rätt alltid. Alla strategier kommer innebära tvivel, alla strategier kommer innebära att man förlorar periodvis, etc. Och precis som många så här tidningar eller forum, jag brukar ibland, på engelska brukar man ibland skoja så här, nothing beats hindsight capital. Alltså det vill säga när man liksom berättar alltid i efterhand hur det har gått. Eller
att hindsight är ju backspegel eller vad man säger.
Ja, precis. Mm. Man ser aldrig backspegel kapital. Och sen så tror jag också att ha en plan är liksom AI. Och framförallt det som ställer till, tror jag, som jag tycker är personligen jättejobbigt, är att ha oinvesterade pengar som jag inte har en plan för. Det kan skapa så här hjärnspärken.
Ja, det är stress för mig.
Det skapar stress på riktigt. Jag borde investera och liksom så här, nu missar jag och så är man inne i den här ångerns.
Men det är okej ju att ha.
Absolut, alltså att ha pengar på kontot.
Vi har pratat om det, att det är viktigt till och med att ha det när det är.
Ja, ja, alltså till exempel ta Riket Sammansportföljen. Där har man ju nästan 25% av pengar på konto. Och, så som det här, och jag brukar alltid kalla det som, det ger ju möjlighetskapital. Det ger ju mig möjlighet att göra liksom vissa saker, eller som Mattias hade, möjlighet att nu månadsspara mer, möjlighet att belåna mer. Liksom.
Mm.
Så att man kan, jag brukar ibland skoja om så att livet vore ju mycket enklare liksom, om det vore på börsen som det är i verkligheten, att hårt arbete lönar sig i, liksom, i form av ett bättre resultat. Eller att ju mer smart man är eller ju bättre utbildning man har, det kommer garantera en överavkastning mot index. Eller som man brukar säga så här, men det vore mycket bättre om liksom, så här, fundamentala faktorer som vad företaget tjänar och vad det gör, det påverkade mer, eller att marknaden var logisk. Men så är det inte på börsen.
Nej.
Vilket är ju det som är liksom så himla spännande. Utan tvärtom så vet vi ju på börsen att den som är passiv slår den som är aktiv, till exempel. Och det som är enkelt är många gånger bättre än det som är komplext. Henrik Tell, en finansiell rådgivare, han brukar ju säga så här att det är mycket bättre att ha en okomplett plan som man följer än den perfekta planen man inte följer.
Ja.
Liksom. Så att jag skulle till och med säga så att temperament är viktigare än intelligens. Faktiskt, tänker jag. Och sen är det ju då också, och detta, de här punkterna är ju från den här Wealth of Common Sense, han skriver också så här att ibland så är det helt enkelt så att marknaden är ologisk och den är irrationell. Och en klassiker i finanssammanhang är ju att marknaden kan vara irrationell långt mycket längre än vad jag har råd att hänga kvar.
Mm.
Och jag tänkte bara ta så här exempel på den här irrationella grejen som jag verkligen också vill liksom så här lite varna för. Och det är ju att vad som har hänt nu där vi liksom, man ska säga så här, erfarna investerare tittar och kliar sig i huvudet. Det är till exempel, kommer du ihåg detta med MQ, att det gick i konkurs?
Ja, ja, det minns jag väl.
Mm. Men du vet, 2 dagarna innan MQ gick i konkurs, då steg ju aktiekursen med 66% och 35%. Vilket är ju helt ologiskt.
Det minns jag inte.
Nej,
berätta mer här nu. Vad är detta för någonting?
Nej, men att småspararna
trodde på det.
Ja, eller man spekulerar i det och det var, liksom, det var ju lite lotteri.
Ja.
Och samma sak hände
men
i USA.
Men var det andra enskilda aktier som också steg på detta viset? Nej. Så det var, nej. Men varför just MQ?
Ja, för att de hade ju fallit med typ 90%. Och så tänkte man,
ja,
så här,
nu tänkte man, nu kan det bara gå upp.
Ja,
ja, ja, okay.
Liksom. Och där brukar Cornucopia, en bloggranne, brukar alltid vara rolig. Han säger så att oavsett vilken kurs börs eller en aktie är på, så finns det alltid 100% nedsida. Liksom. Och detta, varför jag tar upp detta exempel, för att detta har hänt med Hertz i USA och massa andra bolag. Att liksom så här, bottenfiska inte den här skiten. Liksom. Att man märker det nu när vi kommer se mer konkurser liksom, och sånt på börsen. Så att det är irrationellt. Så att det är väl ett sånt här misstag jag tänker man behöver inte göra.
Nej, men för jag bara, det här, det steg 66% den här MQ.
Ja.
Själva aktiekursen. Kursen, ja.
Ja.
Men då var det ju ändå ingen som gick in och handlade, för alla var rädda för att bli smittade.
Folk handlade. Den hade sjunkit.
Nej, men vänta här nu, jag menar handlade i affären. För det måste ju ändå kursa för någon, av någon anledning.
Ja, men
försäljningen gick dåligt.
Ja, och så hade de inte råd och de hade felaktig affärsmodell. Jag vet att jag har satt mig in i
MQ-caset.
Nej,
vi behöver inte gå in på det. Ja. Det var bara intressant. Ja. Att det kan liksom köpa så mycket och sen går folk inte in där och handlar ändå. Liksom.
Ja, men det är så här, för att den enda tolkningen jag kan dra, det är att folk ser det som lotteri. Liksom så här, och du vet, med stora rörelser, folk gillar ju stora rörelser och då kan man ju tjäna pengar, det skapar mycket spänning, det är dopaminkick. Och detta såg vi också när vi gjorde det där avsnittet, vad äger män och kvinnor? Liksom, vilka typer av aktier och vad är det som går positivt? Bra, så jag tänkte så här, vad tar du med dig från dagens avsnitt?
Det kanske ändå var många män som förlorade på sina MQ-aktier. Jag sitter och tänker... Det var väldigt skadeglatt. Jag förlåt.
Detta är roligt, vi har varit gifta snart i 10 år.
Ja, men det är väl inte, det är väl en logisk, du pratar om att män och kvinnor har olika sorters aktier i sina depåer.
Ja.
Och så bara tänkte jag, men då kanske det var många män som köpte de här MQ-aktierna därför att det var stora rörelser och det var mycket dopamin och testosteronet kom in och blandade sig i det.
Ja, och varför är det
och
så roligt?
Och sen så blev jag lite skadeglad. Och det ska man inte vara. Det är fruktansvärt. Men jag erkänner att jag är det ibland.
Ja, men berätta varför det är. Varför var det så roligt?
Jo, därför att, det är, för att jag upplever att, det, att det, jag har blivit skrivit på näsan av män i aktiesammanhang tidigare. Och så känner jag så, där fick du. Helt random. Vem fick liksom?
Ja,
någon fick det i alla fall.
Jag uppskattar att du är ärlig.
Ja, jag är liksom ärlig med mina mörka sidor.
Ja. Uff. Nej, men det är ingen fara.
Vad tog du med dig?
Nej, men jag tog med mig att jag tycker att det här med dagbok är så fantastisk idé. Jag har ju gjort det tidigare, gjorde inte det nu under coronagrejen. Och tycker att det är liksom så här, kudos till Mattias gjorde det. Det kommer vara en fantastisk liksom grej och särskilt kunna gå tillbaka i nästa kris. Så här kändes det då. Och sen så tänker jag så här också, ha empati med misstag. Vi har alla gjort misstag. Och ju fler misstag du har, desto fler tillfällen får du att lära dig. Ju fler tillfällen du får att lära dig, desto mer erfarenhet får du. Ju mer erfarenhet du får, desto mer pengar kommer du tjäna.
Men det som jag också tycker bra med Mattias dagbok, det är att han också skrev hur det kändes. Mm. Inte bara vad han gjorde. Liksom.
Mm.
För det är också det som är en god bit liksom, med dagboken.
Ja, precis, precis. Snyggt. Jag tänkte så här, tipsa till slut på Patreon, som är vår Rika Tillsammans community, där vi har liksom så här, vi har digitala träffar, vi delar med oss, till exempel det här Pexip-tipset kommer ju därifrån, Mattias hänger där och liksom väldigt många andra, så att det är en community för dig som vill ha mer, och vårt mål och som vi har lyckats med hästlängd, då är ju att de pengarna som du lägger där, som du väljer själv, ska du tjäna mer på genom att de tipsen och det som inte kommer på bloggen, så att det är ganska mycket exklusivt material. Det är ju därför jag också ibland liksom svara på fler kommentarer på Patreon än vad jag svarar på bloggen. Men jag tänkte, nu har vi pratat ganska länge, så ett stort tack för den här veckan.
Tack.
Och så ses vi nästa söndag igen.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.